och mitt namn är Filip Sten. Ja, coronaepidemin fortsätter i Finland och i världen och det har konsekvenser i både stort och smått, på kort och på lång sikt. I slaget efter 12 idag ska vi diskutera coronapandemins konsekvenser på vårt samhälle tillsammans med Viveka Dahl som är ledarskribent på Vasabladet. Välkommen.
Tackar.
Marina Kinnunen, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Välkommen.
Jo, hej och tack.
Och Janne Berg som är statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ja, vi har just gått in för strängare rekommendationer i stora delar av landet och kommunalvalet flyttades ju alltså fram 2 månader. Viveka Dahl, hur skulle du karaktärisera det här läget? Ganska unikt kanske.
Ja, det är det ju onekligen. Men som sagt, vad vi har ju tidigare nog flyttat på kommunalvalet också, men då i lugn och normal ordning. Nu kom det ju lite mera plötsligt trots allt.
Var det för plötsligt?
Ja, det vet jag väl inte. Vissa saker kommer ju alltid lite plötsligt för att man inte riktigt tror att det händer förrän det händer.
Mm. Janne Berg, vad säger du? Var det rätt att flytta fram det här valet?
Jag skulle säga som helhetsbedömning så tycker jag att det kändes rätt att flytta fram det här valet. Sen kan man diskutera det här sättet som det gjordes på. Att det som jag tror att många funderar på ute i stugorna, att varför kommer så här pass sent? Att när man redan hade lite koll tidigare att man måste ha... Man tänker sig att man skulle ha gjort upp olika scenarier, för hur kan det gå? Vad kan vi ha för läge i april och har gjort lite plan A och plan B. Och nu verkar man fick intryck av att det här var, nu kom som en överraskning när man som ganska länge höll på och sa att valet kommer inte att flyttas, det kommer inte att flyttas, och man fick som inga signaler på att det skulle komma att flyttas. Och så mitt i allt, över en dag i princip, så ska det flyttas. Så det var kanske lite det som var konstigt här. Men som helhet tycker jag det verkar helt vettigt.
No, det här kan, tror ni att det här valet kan ordnas säkert i juni då, eller skulle det ha varit bättre att genast flytta fram det ett halvår? Vad säger Marina Kinnunen?
Jag hoppas att det går att det där ordna. Nu tror jag att läget är ändå bättre då. Att nu kommer ju förstås det här åtminstone nu 3 veckor hjälpa till när man har tagit en hel del nya saker i bruk. Och sen förstås med vaccineringar, så vi har ju ändå vaccinerat en hel del mera med den här tiden.
Vilka möjliga politiska konsekvenser ser ni då av det här flyttade valet, Viveka Dahl?
Det verkar ju som att sannfinländarna tror att det här missgynnar dem om man ser vad partiet har uttalat sig kring det här, att de upplevde uppenbarligen att de hade upp så god fart att det här då bromsar upp. Men att jag tror ju knappast att de här politiska ståndpunkterna ändras så värst mycket under några vårmånader. De som inte har lyckats så bra med sin kandidatnominering så får ju fortsätta att knoga på nu, och även om jag tror det var Peter Östman som påpekade här i en text att det missgynnar ju vissa, att vissa andra får mera tid för kandidatrekryteringen. Men att rent ur ett allmänt perspektiv så är det väl bra om alla har god tid för kandidatrekrytering, och trevligt för de som upplever att de har fått tilläggstid. Men som sagt, jag tror inte att det här, den politiska opinionen i kommuner och städer nu ändras särskilt mycket under de här månaderna fram till junivalet. Förutsatt förstås att det inte kommer några sådana här stora överraskningar som tippar opinionen i en eller annan riktning.
Vad tror Janne Berg?
Jag skulle säga att en politisk följd av det här kan man väl säga, om man ser en positiv synvinkel, så tycker jag att kommunalvalet har fått mer uppmärksamhet än vad jag brukar få. Det ser ju jag som statsvetare som någonting positivt, att intresse för kommunalvalet växer lite i och med det här. Det är liksom en bra sak ur en negativ sak. Så jag tänker mig att Ja, man spekulerar mycket i det här, vilka partier gynnas, vilka missgynnas. Och Sannfinländarna har ju varit ganska tydliga med att de menar att lite som hintar här att det här är ett politiskt spel och att det här görs för att det går så bra för Sannfinländarna att man vill att resten av partierna ska komma ikapp. Men det känns lite långsökt. Att samtidigt så vet man ju att alla partier har ju lika mycket tid på att säga att förbereda sig inför nästa val. Så jag tycker jag köper det här att det skulle riktigt gynna eller missgynna några enstaka. Och sen är det så lite som Viveka sa, att det kan ju hända att det dyker upp någon ny fråga som inte vi vet om än och som kan tippa, som kan liksom påverka valutgången i enskilda kommuner. Men så är det ju alltid, så det är inte heller något jättenytt. Så man kan säga att en annan sak som är ju det här att nu ges ju folk till möjlighet till en längre förhandsröstning. Och det är ju en sak som då i sig kan gynna valdeltagande. För man har sitt, liksom när man har sitt på val i pandemitiden nu, så har man sett att det är väldigt vanligt att valdeltagande minskar, vilket är förstås naturligt, att det är större risk att bege sig till vallokalen och så. Men man kan också se som tecken på att vi då inför åtgärder som att det blir säkrare att förhandsrösta, att man behöver, om man hamnar i karantän så kan man ändå förhandsrösta för att förhandsröstperioden är tillräckligt lång, så kan det ju gynna då valdeltagande. Men det här är jättesvårt att spekulera i.
Men just det där med den förlängda förhandsröstningsperioden, det är ju ungefär den enda ska vi säga förändringen som vi ser i det sättet att ordna val. Den här pandemin har ändå pågått i ett år och åtminstone i ett halvår så har det väl varit ganska klart att den kommer att pågå också under den ursprungliga tiden för kommunalvalet, det vill säga den här våren. Borde man ha tänkt större, liksom gjort större, tänkt annorlunda hur man genomför själva valet rent fysiskt?
No, det kan man ju tycka, men sådana saker är ingenting som man förändrar över en natt heller. Det har ju varit mycket snack om det här, att varför kan inte vi liksom genomföra ett val i pandemitid i Finland när man genomför presidentval i USA till exempel. Då ska vi komma ihåg att det är inte jättelätt att jämföra olika länder sinsemellan, för man har olika vallagar och till och med olika valsystem. Så det är nog en sak, till exempel det här med som bara som på tapeten i USA med poströst. Alltså vi har inte liksom ett så liknande system i Finland som har möjliggjort ett högt valdeltagande under en pandemi. Så det är knepigt det här. Men det kan man ju tycka förstås att de här sakerna, att man har haft den här tiden på sig att åtminstone förändra någonting, och jag var ju också prat om att man borde gå in för internetomröstning, men det är ju en jättestor förändring, och dessutom har man varit flera statliga utredningar som har kommit fram till senast 2017 i december att internetomröstning är inte redo för det i Finland ännu, trots att jag vet att ni vet, alla säger att men det funkar ju i Estland, så varför funkar det inte här? Men man har också konstaterat en hel del brister med det estniska systemet. Så att det är inte någon sån här som, man ändrar inte ett valsystem sätt att hur man väljer sina representanter i en handvändning, utan det ska nog vara noga utfunderat.
Viveka Dahl.
Jag tänkte att det som ju också pandemin har lärt oss är just att det är inte så enkelt om man ska följa lagar och principer att få till stånd ändringar snabbt. För det är mycket som det har pratats om, det här borde göras, det här borde göras, det här borde göras. Och sen har du konstaterat att ja, då ska den och den paragrafen i den och den lagen ändras. Och sen tröskar man på med det då ett bra tag. Och det kan ju ses som en nackdel just om man vill ha till stånd och konkreta snabba förändringar. Men samtidigt är det är lite så det måste vara, för vi kan ju inte hålla på ändra lagar och paragrafer så där hux flux varje dag ungefär, utan det måste ta den tid det tar. Men det kan ju kännas frustrerande, och som sagt det skulle ha gjort det svårt att få till stånd ändringar inför valet också, just för att precis som Janne säger, att det görs inte en handvändning.
Vi har gått in för strängare restriktioner i stora delar av landet och samtidigt så talas det om ännu hårdare restriktioner, bland annat begränsningar i rörelsefriheten på vissa håll i landet. Marina Kinnunen, det här vore ju en åtgärd som egentligen helt saknar motstycke i Finlands historia. Tror du att så här hårda begränsningar som man ju kan likna vid ett utegångsförbud, att skulle det ha önskad effekt eller blir det för hårt?
No, här måste man ju säkert också se olika områdena lite, vad är situationen. Att nu har vi ju fått tänka det hela tiden här också, att vilka skulle vara sådana åtgärder som skulle faktiskt hjälpa till att få den där situationen, till exempel i Österbotten, att bli bättre. Vi har aldrig tänkt det där att det skulle lätta oss här, men som sagt, situationen kan ju vara helt annat i Nyland. Och det där, men som sagt, nu i vårt läge just nu så tycker jag att vi skulle inte behöva något sånt, men situationen är mycket värre där i södra Finland just nu.
Viveka Dahl, begränsningar i rörelsefriheten, hur ser du på det?
Nå, det här, man har ju märkt att det är en ganska brännande fråga just, att det har varit väldigt stor uppmärksamhet kring det och väldigt, väldigt många frågor. För att det känns ju som något väldigt grundläggande det här att myndigheterna ska ha någonting att göra med om jag går ut med grannen ungefär. Och överlag så tycker jag att det här nog kanske är en åtgärd som man ska skjuta på i det allra längsta, för att det för tankar till repressiva samhällssystem och så vidare bortåt, och kan i värsta fall ju förvärra den här allmänna skepsisen och motviljan mot restriktionerna som förstås efter ett år nu har blivit starkare och som på en del håll ju tar sig ganska dramatiska uttryck i form av demonstrationer och sådant. Så att det är nog en åtgärd som man ska undvika i det längsta. Även om det ju har tagits i bruk ett flertal europeiska länder, ganska många faktiskt. Jag menar Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna. Men att, ja, det är en väldigt allvarlig åtgärd som man ska ta till i när man inte ser någon annan utväg. Och jag kan inte säga att det ska bli aktuellt. Eller jag hoppas verkligen att det blir aktuellt i Österbotten. Och som Marina påpekar här att de senaste siffrorna pekar ju en positiv riktning, så att vi ska tro att Vasa inte igen blir Finlands coronahuvudstad, som det hette i ett skede.
Nu då det har varit tal om det är, vi måste ju poängtera att det är ju inte väldigt mycket bekräftade uppgifter om de här diskussionerna om det här begränsningarna i rörelsefriheten, men det som har nämnts så har ju då varit fråga om att det skulle liksom göras på kommunnivå ungefär, att inte fråga om hela landskap eller större enheter. Går det, funkar det liksom med sådär hårda begränsningar på kommunnivå? Kommunen är ju ändå inte liksom ett hårt avgränsat område. Vad säger Marina Kinnunen?
No, jag tycker att det är alltid viktigt när man börjar tänka att ska man ta i bruk någon rekommendation eller åtgärd, att på vilket sätt försöker man liksom få neråt sen de här siffrorna och de här sociala kontakterna. Att jag tror nog alltid om man tar upp något sånt här så har man någon tanke bakom att var skulle det hjälpa till. Men om jag nu tar till exempel Österbotten, så som jag sa redan tidigare, så inte har vi tänkt hittills att ett sånt här åtgärd skulle vi ha behövt här. Att nu har det varit en hel del andra saker som jag tror att man borde ha lite tidigare tagit i bruk. Men det där, ja, åtminstone i Österbotten så tror jag inte att det skulle hjälpa till.
Vad tror Janne Berg om utegångsförbud?
Det känns nog väldigt främmande att vi här i landsbygden ska börja ha utegång. Eller ska vi säga på glesbygden börja ha utegångsförbud. Och just det här som det tar upp så är ju, i praktiken då, hur ska man granska det här, hur ska man liksom följa med att folk följer det, det känns lite långsökt. Men sen tror jag vet inte om det är som från regeringens sida att man vill som det här är ett sätt att signalera nu att nu är det allvar, att man pratar om de här sakerna, att måste ni vakna upp, att det är ju en risk med det här att det har pågått så länge att vi tappar de här proportionerna lite, att vi jämför hur smittoläget såg ut i förra våren när det kändes som att samhället stängdes ner helt och hållet, och så kollar vi på siffrorna idag som är mycket värre, så att man kanske glömmer bort det här att nu är ju faktiskt värre läge än vad vi hade. Åtminstone, ni får rätta mig om jag har fel, men än vad vi hade förra våren. Så då, därför blir det ju som aktuellt att förstås med tuffare restriktioner. Men risken med det här som vi vekar lite ta upp, att om medborgarna upplever att restriktionerna inte liksom är rimliga, att det inte motsvarar som hotläge, så då blir den här, kan det bli den här backfire-effekten, att man liksom, man blir trotsig, man vill inte följa, man tycker att det är liksom att det som regeringen förespråkar är helt blaj. Ta nu det här exemplet när man har reagerat på den här siffran som har så förekommit så mycket i offentligheten när justitieministeriet och THL diskuterade det här hur många fall det ska vara i april när den här siffran på 11 000 fall per dag börjar cirkulera. Så det är som, då blir det som den här konstiga kommunikationen att det var ju förstås inte någon jätterealistisk siffra, men det fastnar i folks huvuden och så blir det liksom, så börjar man öka det på misstroende för myndigheterna för att man säger att ja, men räknar ni så tycker jag ni har fattat beslut på fel grund. Medan man då säkert, som Henriksson har sagt i många sammanhang, att det var ju en helhetsbedömning, det var ju inte den här 11 000 som avgjorde. Så att det här kommunikationen blir så himla viktigt. Och att folk upplever att restriktionerna är liksom resonabla.
Vad säger ni om vilket betyg ger ni åt statsrådet och statliga myndigheter här nu, deras kommunikation de senaste veckorna? Vi hade ju till exempel med det här då före när de här strängare restriktionerna som trädde i kraft i måndags, när de tillkännagjordes då nästan 2 veckor på förhand, så då följde ju sedan en flera dagar av diskussioner mellan olika myndigheter att vem är det egentligen som har rätt att ta de här besluten. Har kommunikationen varit tillräckligt tydlig?
Ja, det är väl så att vi alla, inklusive regeringen, börjar drabbas av en viss coronatrötthet. Att det blir råddigare och råddigare, så att säga. Man är inte riktigt säker på om det är man själv som blir råddigare eller om det är regeringen som blir råddigare eller vad det egentligen tilltar. Men att det blev ju nog ett miss i kommunikationen där, att man var för snabbt ute utan att ha riktigt förankrat det man kom med. Och det ledde ju till en flera dagars lång förvirring av vad som egentligen gällde och vem som hade beslut i det och vem som borde ha beslut i det och så vidare bortåt. Och då hjälpte det inte ens fast herr president Niinistö hade varit involverad. Att det gav det här liksom ändå inte legitimitet.
Ja, Janne Berg.
Ja, jag upplever att det är förstås, vi vet alla att det har varit lite problem med på sistone. Den här tydligheten i kommunikationen blir knepig. För jag tror nog att finländarna, vi vill ju följa rekommendationerna. Men för att vi ska kunna följa dem måste vi veta vad det är. Och det här som lite brister, att vi har, som jag varit så mycket på tal om, att vi har olika instanser som har olika rekommendationer. Vi har faser och nivåer och blandas ihop och det blir som en mishmash av det hela. Så att för att vi ska kunna följa dem så måste vi kunna veta vad som gäller. För att vill man att folk ska följa restriktioner så måste man sänka hindren för att följa dem. Och nu är det som lite ett hinder, känns, eller personligen i alla fall, för att man vet inte riktigt vad som gäller. Så då är det svårt att följa det när man inte riktigt vet. Och sen just den här rimligheten, många lyfter fram när man följer med sociala medier. Hur kan ni fundera på utegångsförbud medan liksom folk kommer på från färjorna från Estland och där har vi ett helt annat smittoläge och det här. Så att återigen den här kommunikationen från myndighetshåll att varför har ni fattat ett visst beslut? På vilken basis? Det tycker jag skulle man kunna bli bättre på från myndighetshåll. Att visa liksom öppet att transparent att det här uppgifterna som vi baserar vårt beslut på, så kanske förståelsen skulle kunna bli lite bättre. Och där är förstås där gör ju medierna också ett jobb att förklara nu att ja, är det liksom allmänna sammankomster så är det den här instansen som beslutar. Är det privata så är det den här. Men det måste kanske tjatas in lite grann, för jag tycker att det är svårt att hålla koll.
Jag skulle vilja återgå till det här med coronatröttheten som vi talar om här. Marina Kinnunen, hur skulle du karakterisera liksom medvetenheten i allmänheten nu? Är man som mer eller mindre taggad än vad man var för ett år sedan att följa de här restriktionerna? Eller ser du ett större motstånd?
Först vill jag kanske säga det att förstås skulle vara roligt att vi skulle alla se den där målen att där tar det slut och då får vi leva som vi vill, men det är ju det som gör att när vi inte vet. Och sen kanske det att när du tog upp det här med siffrorna som THL kom ut, så det där inte skulle vi ju ha heller trott när vi fick förra hösten plötsligt 80 positiva i Österbotten på ett dygn. Så nu fick vi ju också i Österbotten se att det kan nog jättesnabbt ändra den här situationen. Att på så sätt liksom vill jag nog ta upp det. Och jag tror nog att det har hjälpt oss en del här i Österbotten att alla vet att det kan nog ändra riktigt snabbt. Men tyvärr sen att få det tillbaka neråt, så det tar sin tid. Det tar många veckor. Så det där, jag är nog nöjd med österbottningar, hur de har betett sig. Förstås alla kan vi bara ta ansvar av oss själva att vi försöker minska sociala kontakter, och jag förstår att man börjar vara trött i det när man inte ser det där målet att ja, där kommer det att ta slut. Men det där, ja, jag tycker nog att vi säkert fick en del hjälp av den där förra hösten när det kom så plötsligt och så allvarlig den där situationen.
Viveka Dahl, hur ser du på den här växande coronatröttheten? Den tar ju sig uttryck på många sätt, allt från att vägra bära munskydd till att bryta mot karantänsbestämmelser. Det hörde vi om idag till exempel i nyheterna, att det har tydligen blivit betydligt vanligare än att man struntar i karantänen. I Sverige så var det en demonstration mot coronabegränsningarna i Stockholm i helgen. Hur ska man hantera de här sakerna?
Ja du, och det väntar du dig att du ska få ett uttömmande svar på. Nej, men det handlar ju om det här med tillit som vi har diskuterat ganska mycket. Att det bygger på att man litar då på myndigheter och till exempel på Marina King. och det här. Det ska ju inte vara en sån här kritiklös tillit. Att man ska diskutera just till exempel om kommunikationen fungerar bra och få fram till berörda myndigheter om det inte fungerar bra och så vidare. Men det som ju har blivit vanligare har blivit en sån här total på något vis misstro gentemot då, till exempel myndigheter. Att man inte kritiserar myndigheter eller ja, media eller läkarkåren eller politikerna för vissa åtgärder eller uttalanden eller så, utan att man säger att de generellt och alltid är opålitliga. Och det här är ett samhällsproblem, tycker jag, för att som sagt, för att vårt samhälle ska hålla ihop så måste finnas något så grundläggande tillit, som då inte är detsamma som kritiklöshet, men att avfärdar man en myndighet eller politiker eller medierna som generellt opålitliga, så behöver man ju ta till sig det de försöker säga, för de ljuger ju alltid typ. Men hur man kommer åt det här, så det är en svårare fråga, men en mer intensiv dialog på något sätt och respektfull dialog så att det bibehålls, det här förtroende. Nu blev det här lite flummigt, men jag hoppas det framgick vad jag försökte säga.
Janne Berg, hur ser du på det?
Ja, jag har ingen magisk lösning här heller. Jag tycker att det jag ser i min vardag att ingen stor utbredd coronatrötthet, men jag ser ju förstås inte allt heller. Så det är nog någonting, Jag tänker sånt som jag ligger närmare mig när man hör hur våra studerande mår och så där, de som har varit på distans nu i ett år, att det som kanske skulle kunna hjälpa den här coronatröttheten, att på något vis att man då skulle få något konkret stöd, att inte bara bli det här, försök nu orka lite till. Att det känns också som universitetslärare ganska som svårt, att hur ska man liksom få folk att orka här? Jag vet att det är tufft, men jag har som ingen, vad ska jag erbjuda så att det skulle bli bättre? Att jag kan inte hitta på virtuella fester för att folk ska få börja må bättre här heller, vad man ska göra. Men nu är det väl förstås, vi kan prata om dialog, att man ska på något vis försöka få en lite ökad positivitet, att tänk nu på de här sakerna, och lite poängtera också att även om det är mycket som är mörkt, men vi har ju ändå vaccin på kommande, och att vi allt fler blir vaccinerade, att det finns positiva saker här också som man också tål att poängtera emellanåt när det blir allt för dystert.
Och sen finns det ju också den här aspekten, jag läste just en text av en ung kolumnist där hon skrev om det här större lugnet på det sättet och mindre pressen, att man måste inte vara på alla evenemang och vara social och så vidare bortåt. Att det finns ju en möjlighet till eftertanke som kanske kan leda till vissa förändringar i samhället som längre fram, att mindre hets, för att det finns ju ett stort psykiskt illamående, speciellt bland yngre människor i samhället idag. Och kanske vi kan lära oss någonting av coronaperioden med tanke på det, hoppas jag i alla fall.
Ja, det är ju ännu svårt, för att inte säga omöjligt, att se ett slut på den här coronaepidemin. Marina Kinnunen, vilka spår kommer den att lämna i vårt samhälle och på oss medborgare? Då särskilt, nu nämndes här de unga vuxna, men också om man tänker som på också yngre unga. Jag menar, det finns de barn som är 1-2 års åldern idag, så de har ju det är ju väldigt lite andra människor de ser. Vilka konsekvenser kan man tänka sig att det blir av det?
Ja, nu, jag har oroat mest mig hela tiden med den här tiden, är barn och unga och allt det som vi kommer att ha efter det här, och det är därför vi har försökt vara jättenoggranna med det, att vi skulle låta dem ha så mycket som är bara möjligt. Men på ett sätt tror jag också att det är också de som, jag tror att de ändå lever, att livet är här och nu och man måste leva den här tiden, och de hittar nog positiva saker också av det här, och jag tror att många har lärt att njuta av sådana saker som man tänkte tidigare att det är helt sådana här vardagliga saker som man nu inte kan göra precis som man vill. Så att nu tror jag att det kommer att lämna både positiva saker, men jag tror nog också tyvärr att vi i social- och hälsovården får en hel del också av det, att sen när corona tar slut så har vi en hel del andra problem som vi måste hjälpa till.
Viveka Dahl.
Ja, som jag vet inte om jag har så mycket att tillägga där utöver just det här att jag hoppas att coronapandemin har också på positiva följder småningom. Men att till exempel den ekonomiska krisen på 90-talet, så till följd av den så såg vi ju negativa följder bland speciellt barn och unga, de som var barn då och tvingade se föräldrar bli arbetslösa och hjälplösa på ett sätt som inte är bra för familjen som helhet. Och det är klart att det här har ju lett till arbetslöshet, tillfällig eller bestående, och det är hur det går för familjer och unga beror kanske på hur förödande de ekonomiska konsekvenserna sen om något år är av den här krisen. För att dålig ekonomi skapar otrygga familjer.
Janne Berg.
Ja, ni har sagt mycket vettigt här redan. Så jag tänker väl att vi har, ja, vi kan få en slags backlash efter all den här tiden på distans, men nu för ju med sig positiva saker. Jag tänker just den folks uppskattning för vissa yrkesgrupper till exempel. Vi tänker folk som jobbar inom sjukvården, att det har nog kanske fått en större förståelse för sitt jobb, och också lärare till exempel som jobbar med, under konstant förändrade förhållanden. Och sådana saker är nog också positiva, tycker jag, med en synvinkel. Också det här att, som Marina var lite inne på, att vi hamnar att fundera på att vad som riktigt spelar roll här nu då i livet. Att vi får kanske mer tid för familjen, vi kan uppskatta enkla saker som att röra sig i naturen och sådana saker. Så det är väl någonting som kan bli en konsekvens. Men vi får ju nog fundera hur vi ska, som då, att när inte vi vet när det blir ett normalläge, och blir det någonsin likadant. Men vi är ju ändå, vi människor är väldigt bra på att anpassa oss. Jag tror nog vi kommer att klara oss till att anpassa oss till post-corona-verklighet också.
Ja, men tas då de här liksom själsliga, den mentala delen, tas det tillräckligt i beaktande när man gör sätter de här restriktionerna, alltså, eller är det, fäster man för mycket uppmärksamhet vid det här att hålla, att sjukhusens belastning inte ska bli för stor? Mycket av kritiken handlar ju just om det.
Det är väl nog lite så att man prioriterar den fysiska hälsan och tänker då att i allmänhet så är det värre att drabbas av fysisk ohälsa än psykisk.
Marina Kinnunen.
Varje gång vi måste utvärdera att ska vi ge någon rekommendation, så nu tänker vi på helheten. Det är ju också vår uppgift i den där gruppen att tänka på hela samhället. Men nu är det ju förstås också vår uppgift att skydda de här som kan till och med dö med den här coviden. Men som sagt, till exempel just nu när det var lite råddigt med det här att vad gäller så med barn och unga, så nu tänkte vi det där att det är jätteviktigt, fast det är nog bara 6 personer som man kan till exempel vara i ett hobby, så tyckte vi att det är jätteviktigt att man har ens den där lilla gruppen när man inte kan vara i skolan nu. Så nu försöker vi hela tiden tänka på den här helheten, för som jag sa redan, så nu kommer vi att se det också i social- och hälsovården i framtiden när det här är över. Så nu försöker vi åtminstone titta det på helhetsbild, men det där...
Ja. Janne Berg, vill du tillägga något?
Jag kan väl bara försöka tänka positivt här. I och med då att det är så mycket snack om mental hälsa i samband med restriktioner, så får vi ju bort lite det här tabu som gäller mental hälsa överlag i Finland, och det tycker jag är en positiv sak, att det blir mer vanligt att prata om den mentala hälsan och inte bara det här fysiska, så det kan ju vara en konsekvens av det hela. Och jag förstår också Marina här att ni har det här helhet, så att det är ju inte jättelätt, man har inte jättelätt att få siffror. Om vi gör den här åtgärden, vad betyder det för mentala hälsan? Det är ju omöjligt att få såna projektioner, så att det är nog ett tufft jobb ni har att försöka utvärdera det här konsekvenserna av rekommendationer och restriktioner.
Jo, det vill jag också ha sagt i det här sammanhanget. Det är nog väldigt skönt för till exempel mig att i det här läget bara få vara observatören och inte vara som Marina en person som har ansvar för hur det här utformas i praktiken. Och jag tror också som Janne sa att det här har lett till att man i allmänhet uppskattar alla som jobbar inom hälsovården mera. Jag vill att det ska vara så åtminstone.
Där säger vi tack till Viveka Dahl som är ledarskribent på Vasabladet, Janne Berg som är statsvetare vid Åbo Akademi och till Marina Kinnunen som är direktör i Vasa sjukvårdsdistrikt. Ni har lyssnat på Slaget efter 12. Hör oss igen imorgon 12:03.